Jag läste nu på morgonen ett inlägg av den amerikanska högermedieprofilen Eric Dougherty, stor twittrare. Och han skrev så här: Justin, President Trump's White House schedule has been released for tomorrow and he is non-stop. Och non-stop är i versaler. Häng med då på Trumps schema.
Ja.
Denna arbetsdag i ett liv. 9.00, möte.
Ja, ändå så morgon. För en president måste man ju säga 9.00.
Arbetsdagen börjar 9.00. 11 på förmiddagen, policy meeting.
Okej, så två möten på förmiddagen.
Sen, det här policy meetingen kanske långt, för sen är det 3 p.m., alltså 3 på eftermiddagen. Secretary of Transportation meeting. Och sen 4.30 p.m., policy meeting igen. Det här är ju ett 9-5-jobb.
Ja, alltså man kan se det på två sätt. Antingen kan man se det som att han har en ganska slapp presidenttillvaro. Eller så kan man se att han har en väldigt, väldigt hektisk pensionärstillvaro. Alltså han är alltså född 46, samma år som min farmor. Jag umgås väldigt mycket med min farmor på sista tiden. Mm. Och det här hade ju varit ett oerhört körigt schema för henne. Så att man kan ju faktiskt se det på två sätt.
Och sen den här Eric Dougherty avslutar med absolute workhorse, amerikansk flagga.
Workhorse.
Förlåt, det här är vad jag gjorde innan jag kom till den här inspelningen i morse.
Mm. Du är ju som en tech-miljardär utan miljonerna och en bra tech-idé. Jag går upp i 4 och jag har en hel arbetsdag innan vi andra ens har vaknat.
Alltså varför kan...
Det är så svårt med den typen av kändisar. Kardashians pratar hela tiden också om hur hårt de jobbar. Alltså när man själv får sätta sig i ett narrativ, då är ju inte alltid det att det stämmer överens med andra människors uppfattning om ett hårt arbetsliv.
Men jag förstår inte. Är 4 möten på en dag mycket?
För en 79-åring, ja.
Om man är amerikansk president?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Kristoffer, välkommen in i detta sorgeprogram.
Sveriges enda
komediant är död. Jag pratar alltså Birgitta Andersson, skådespelerskan med en humornerv som ingen annan. Mm. Hon har precis breddat hela Takis karriär. Vad hade de ens varit utan henne? Och kanske Monica Zetterlund. Mm. Och kanske han...
Säg det.
Vad heter han? Marie-Louise Ekmans man. Just Ekman.
Ja, precis. Mest känd som Marie-Louise Ekmans...
Döda man. Äppelkriget, Picassos äventyr. Att angöra en brygga, bara för att nämna några. Och där spelar då Birgitta Andersson så där roligt våpiga roller. Alltså hon gör ju våp så fruktansvärt kul. Ja, för att inte prata om Jönssonligan, vilket totalt jävla haveri det hade varit utan henne. Det är inga filmer jag uppskattar, men Doris. Det händer ju ändå något. Hon kliver in i bild, så att säga. Är du gammal nog för att säga T-skyddsgumman?
Ja, tyvärr.
Gammal nog för Trolltider?
Ja, jag är gammal nog för Trolltider, men jag har aldrig varit något Trolltider-head ändå. Nej. Men jag utgår ifrån att jag liksom har sett Trolltider ändå.
Okej, men så får man bara fråga då, har du några varma känslor för Birgitta Andersson?
Jag vill verkligen säga ja. Men jag minns henne egentligen bara som den enerverade teskedsgumman.
Jag minns henne som ett jätteroligt våp. Något som jag bara kan drömma om och gestalta lika roligt som hon.
Men jag kan trösta dig, du är ett ganska roligt våp.
Tack Kristoffer. Kristoffer, vet du vem vi har med oss nu?
Ja.
Min bästa vän, Sara Ohlsson Kjeller, författaren. Men idag, Sara, då är du med i egenskap av teaterbesökare.
Ja.
För igår då såg du Dramaten pjäsen Rage, eller Ragge som jag trodde den hette.
Ragge?
Jag var helt säker på att den hette Ragge.
Det hade ju stavats med Rage.
Och i slutet av pjäsen, precis innan upplösningen, vad hände då? Jo, en aktivist stormar scen. Sara, vad är det här för typ av pjäs?
Alltså jag har varit med om det mest. Jag har aldrig varit så upplivad över teaterbesök i hela mitt liv. Jag var då såg Rage av, jag tror att han är schweizisk, Milo Rau heter han. Och han har specialskrivit den här pjäsen för Dramaten. Och Den handlar väl i kort om två högerextrema killar som tar en kulturfamilj i gisslan. Uh-huh. Väldigt inspirerad av, kommer ni ihåg den här filmen Funny Games?
Ja.
Ja.
Ja, den påminner kanske lite för mycket om den filmen, om jag ska vara helt ärlig, för plotten är väl ungefär exakt densamma. Och då har vi suttit igenom typ hela pjäsen och det är kanske 10 minuter kvar, och de här två högerextrema killarna har liksom radat upp hela den här familjen för att avrätta dem.
Åh, herregud.
Och det är liksom, man rör sig mot teaterns, alltså det absoluta crescendot. När en högravid kvinna plötsligt springer upp på scenen, tar micken och börjar skrika att publiken legitimerar nedmonteringen och demokratin. Och det är som att det går liksom inte till en början att förstå om det är en del av pjäsen eller om det är alltså, ja, inte en del av pjäsen helt enkelt. Och det dröjer en liten stund. Skådisarna reagerar helt olika. Vissa springer av scenen, jag antar att de blir rädda. Alva Bratt, som ju har sin, alltså jag tänker att det här är hennes så här stora roll på Dramaten. Hon står liksom still med en yxa i handen. Alltså väldigt medveten om att bara fortsätta pjäsen.
Ja, men för hon har då en yxa på scen när det sker.
Ja,
så hon står bara kvar med den. Hur ser hon ut i ansiktet då?
Nej, men hon står med ryggen mot publiken. För hon håller just på att hugga ihjäl mannen i familjen med en yxa. Så hon står liksom kvar, helt frozen i den här akten. Medan Elin Klinga, man hör hon försöker ta den här kvinnan av scen och säger någonting i stil med, ja, men vi skulle väl kunna prata om det här borta. Och sen efter bara några sekunder så tänds scenen upp och en publikvärd kommer in och säger någonting i stil med, vi kommer behöva 3 minuter och sen kommer vi återuppta pjäsen. Och sen är det så sjukt kul att bara iaktta hur publiken reagerar. För att det finns liksom ingen konsensus av vad som hänt. Vissa reser sig upp och bara står upp. Några andra stormar ut teatern. Vissa börjar applådera. Någon börjar skrika. Ganska många sitter och himlar med ögonen och är så här, och det här tricket har man väl sett förut, typ.
Men det låter ju peak Dramaten på något sätt, alla reaktioner. Jag vet inte varför.
Ja, så det är någonting så roligt med att pjäsen också var liksom så här lite förment politisk. Eller den var inte politisk på riktigt, men jag tror att många som satt där kände så här, ja, men nu tittar vi på en rasande pjäs om samtiden och den högerextrema vindarna i Europa. Men de som mördas är ju liksom Elin Klinga på scen. Och en isländsk hushållerska. Men jag menar, hade det varit en pjäs om den högerextrema rörelsen i Europa, hade det kanske varit några andra som mördades. Eller förstår ni vad jag menar?
Det hade inte varit Elin Klinga just.
Det hade inte just varit Elin Klinga, men därför är det bara så komiskt att det bryter in något verkligt politiskt. Och att publiken överhuvudtaget inte kan hantera det. För att man är så avtrubbad och man tycker att det är så skönt att titta på något som bara är låtsas politiskt. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Men tycker du att det här gjorde pjäsen bättre eller sämre?
Alltså vi träffade en av skådisarna på tunnelbanan sen och han sa någonting som ju verkligen stämmer, att hade regissören varit med på den här föreställningen han hade ju blivit överlycklig, tror jag.
Tror du?
Eller jag vet inte, för samtidigt, Alva Bratt skulle ju ha sin stora stund direkt efter det här, för då hade man mördat hela kulturfamiljen och hon skulle stå med blod i ansiktet och liksom säga någonting väldigt nihilistiskt om samtiden typ. Och den monologen gick ju inte att ta på allvar. Alltså det var helt omöjligt.
Det. Så det blev lite sämre helt enkelt. Det ska bli väldigt kul. Jag ska se samma pjäs ikväll. Och då får vi se om det blir med eller utan aktivist. Jag får helt enkelt återrapportera.
Det här var det bästa jag har sett på teater. Det var en historisk teaterhändelse. Jag är så lycklig för att ha varit med.
Tack snälla Sara Olsson Känner att du var med och berättade om din bästa teaterhändelse i livet.
Tack.
Känner du vinden på stanarna?
Den finska vinden?
Nej, jag menade vårvinden. Men också den finska vinden.
Den känner jag.
Ja, men det går en liten försiktig hype kring den finska författaren Pirkko Saisio.
Jag har börjat läsa. Den första boken i hennes trilogi.
Helsingfors-trilogin. Den ges ut nu av förlaget. Men det skildrar i vart fall liksom ett ensambarns uppväxt i Helsingfors under mitten av 1900-talet. Det är ju toppen.
Ah.
Alltså föräldrarna. De älskar Sovjet, va?
Verkligen. Kommunism är inte problematiskt. Nej. Det är bara i deras kök. pappan jobbar inte för att han ska kunna jobba gratis för typ någon så sovjetisk organisation.
Mm, precis. Du får se hur det utspelar sig.
Okej,
längre
spännande. Jag ska ju säga det, att jag har inte kommit lika långt som dig, utan jag är ju fortfarande på bok ett, det gemensamma. Ja, det, och bara 100 sidor in.
Precis, hittills har det kommit ut 2 böcker på svenska i den här trilogin. Föräldrarna som sagt, sovjetvänner, hon vill bara vara pojke och sorglös. Hon gillar tjejer redan som 7-åring på ett flammande och förgörande vis. Mm. Vem gör inte det?
Tjejerna.
Generellt gillar tjejer inte andra tjejer på ett flammande och förgörande vis.
Möjligen om man inte är lesbisk, va?
Möjligen ett förgörande vis. Men,
mer om det senare.
Ja, men då, du har ju börjat med den första delen, Den minsta gemensamma, som utkom 1998. Inte oväsentligt. Homosexualitet avkriminaliserades i Finland, nu ska vi se, 1971. Man tog bort sjukdomsklassificeringen 1981. Men förbudet mot att uppmana eller främja homosexualitet, det avskaffades först 1999.
Du skojar!
Ja, men när man är så gammal som jag så händer det inte så ofta att man liksom blir helt nedmonterad av konst.
Jag tycker det händer ungefär en gång per år att du kommer in och är så... typ. Och det var några veckor sedan när du kom in och var helt tagen.
Vad var och då det då? Jag,
det var ju då den här kvinnan som vi båda har lite problem med att uttala.
Pirkko Saisio.
Ja, finska Tove Ditlevsen.
Jag vet inte om det är kvinnohat att jämföra henne med en annan skandinavisk författare.
Jag tycker inte det. Jag tycker att det finns... Tove Ditlevsen skriver väl Köpenhamnstrilogin?
Ja, du har...
Alltså det finns ju någonting med kvinnor, ett litet spann då av generation, men ändå liksom ja, tidigt 1900-tal, som då är, vad ska man säga, krossa nya gränser. Både Tove Ditlevsen, i Sverige har vi väl Kerstin Thorvall som också skrev en trilogi som börjar med När man skjuter arbetare, och då den här finska kvinnan.
Framförallt är det någon liksom så här autofiktiv prototyp vi har att göra med här. Alltså, nu skrev ju inte Knausgård en trilogi, utan han slutade ju aldrig.
Hade han varit kvinna hade det varit en trilogi.
Nej, men exakt. Och nu har jag hunnit igenom första delen, halvvägs genom den andra, Motljus, som kom ut just. Och då försöker hon liksom karva fram sin politiska och egna sexuella identitet. Förlaget, som alltså heter precis som jag just sa, jag tycker att det är roligt, skriver att boken andas, och det här är så dåligt, en stark fläkt från svunna tider.
Och det håller inte du med om?
Nej, men det är så
jag måste säga att jag faktiskt håller med om det. Alltså, jag kände så en styrka då av boken, att man bara, det här är liksom så nära på något sätt den svenska erfarenheten av den här tiden. Alltså en sån uppväxtskildring av någon som är född 40-tal. Men det är liksom ändå i en lite annan tappning. Alltså det är tydligt, jag har bara varit Helsingfors någon gång. Men det är liksom precis som Sverige, men ändå inte.
Det är klart att det andas en stark fläkt från svunna tider. Jag förstår bara inte hur man kan skriva någonting så ofantligt generiskt om något så ofantligt fantastiskt. Mm. Kan man inte ta ett varv till med den formuleringen och fundera på liksom om ChatGPT verkligen ska skriva katalogtexten?
Men vad är det du tycker är så fantastiskt då med den här, det här författarskapet?
Nej, men så här, bortsett liksom från humorn, språkhanteringen, att vi har att göra med en sån uppenbar liksom vis, rolig, klok person, så har ju finlandiseringen, alltså det faktum att Finland fick leva under Sovjets skugga, även om de på pappret så att säga var fria, det började ju då för liksom finsk arbetarklassinvandring under mitten av förra seklet. Och jo, jag tycker absolut att i Sverige har man länge sett på Finland just som den alkoholiserade arbetaren, mer än någonting annat. Och här tecknas liksom en motbild i litterär fyrfärg. Alltså det är doften av en kultur och ett samhälle som Sverige liksom inte riktigt har intresserat sig för. Man har, och det tycker jag absolut stämmer, sett på Finland, Sverige i och för sig tenderar att se på alla sina grannar som en lite underutbildad dum granne som man i och för sig gillar när man behöver den.
En lillebror.
Ja, när jag gick i högstadiet på 90-talet så gick finskbarnen, som de kallades på skolgården, fortfarande i finskklasser, och de fick tvåspråkig undervisning. Men jag tror att just det var en av mina absolut första möten med klass, på hur det liksom närmast outtalat fanns en överenskommelse om att finskbarnen var lite eljest. Så vad har vi här då? Jo, en människa som liksom bara river alla de här fördomarna åt sidan överhuvudtaget, bara genom att vara bra, närvarande på ett sätt som gör att det kryper under huden. Och ja, det är autofiktion på samma höjder som liksom Ditlevsen. Jag har ju en grej för nordiska kvinnor, ja, som du vet.
Bara... Du gillar Inger Kristersson också.
Nej, men bara de inte svenska.
Nej, du skulle aldrig få för dig att läsa en svensk motsvarande författarinna.
Nej.
Verkligt ord för att ta rinna.
Nej, och det har ju tyvärr bara att göra med att det är så många som har läst dem.
Ja, just det. Du vill vara speciell och specifik.
Nej,
och om det, inte det först.
Det har inte så mycket att göra med att jag vill vara speciell och specifik, även om jag gärna är det också. Som att jag tycker att då är ju mitt jobb gjort redan, så att säga. Det finns många liksom bättre experter på Torvall än vad jag kommer vara. Så jag lägger ner vapnen här i alla fall. Det här är liksom ett uppenbart livsverk. Jag fattar bara inte att jag har levt 41 år utan de här böckerna.
Jag har som alla andra kollat på Top Model-dokumentären på Netflix. Såg du på Top Model när det begav sig?
Nej, och jag har inte sett Top Model-dokumentären på Netflix heller.
Kul, då ska jag berätta för dig. För jag såg då såklart Top Model på tv.
Mm.
Så det är inget av det här som kommer fram i dokumentären kommer som en chock för mig.
Nej.
Eller någon annan som följer de här programmen som barn eller tonåring.
Tråkigt att göra en dokumentär om saker som redan har sänts i tv.
Mm. Och att det var ändå saker som alla på något sätt ändå minns ganska tydligt. De senaste åren har ju hela västvärlden gått igenom någon form av gruppterapi för att fatta vad vi som kollektiv faktiskt var med om de där sinnessjuka åren runt millennieskiftet. Jag är ju då uppfostrad i princip framför en direktsänd pedofilring som med kvinnosadistiska förnedringselement uppfostrat då en i både kvinnlighet och systerskap. Så det är inte konstigt att patriarkatet inte behöver gå till jobbet.
Mm.
Med en sån feministisk skolning, det får man ändå säga. Så här var uppväxten. Man kom hem från skolan, bredde några mackor som man glufsade i sig framför en musikvideo av Diddy innan man så zappade vidare för att se då några amerikanska arbetarklasstjejer få tänderna utdragna eller håret avrakat mot sin vilja. Då under förevändningen att de ska bli toppmodeller.
Mm.
Och det här var ju bara en vanlig tisdag. Hur kunde vi behandla kvinnor på ett så sjukt sätt? Och vems fel var det egentligen?
Det var samhället.
Ja, exakt. För alla då, inklusive hon som skapade och programledde hela skiten, alltså toppmodell, känner sig som ett offer för tidsandan.
Mm.
Ingen tycker att det är deras fel, utan att det var bara så här var tidsandan. Och det spelar liksom ingen roll vad de själva har gjort för att bidra till den här tidsandan.
Nej.
Så Tyra Banks då, som är modellen som ville visa världen hur hårt jobb som det egentligen ligger bakom modellyrket och hur mycket man måste offra. Hon pitchar ju då den här idén och vill då, under förevändning att hon vill förändra branschen för både svarta modeller men också stoppa smalhetshetsen genom då att tillsammans med sina syrligaste bögkompisar hitta på olika förnedrande sätt och beskriva de här kvinnorna som deltar deras kroppar.
Mm.
Och den enda tjejen då som hon kvoterar in varje säsong med en annan hudfärg än vit, och hon får då utstå alla möjliga påhopp om sin hudfärg innan då Tyra sätter glastak över sin medsysters huvud och kickar ut den ut programmet. Och den enda svarta modell som faktiskt vann fick typ noll jobb i branschen efter att programmet var över.
Men stämmer det verkligen? Eller typ noll jobb?
Ja, men hon beskrev det som att hon efter hon då vann det här som hon hade drömt om och trodde att livet skulle börja, så får hon bo en sån sunkig modellägenhet och så får hon inte gå på några castings för att ingen i modebranschen vill förknippas med toppmodell.
Nej,
så men att hennes karriär blir liksom snarare skälpt än hjälp.
Ja, vad trodde du skulle hända?
Nej, men det var dels vad grejen. De här tjejerna trodde ju att det här skulle förändra deras liv. De trodde ju att det här programmet skulle göra att de blev kändisar, fick jobb. Kvinnor som kom runt om från landet, från ganska tuffa förhållanden och drömde om att liksom göra då den klassresan som modellyrket erbjöd på den här tiden. Man kan säga att reality-tv var ganska nytt vid den här perioden. Det som händer, det är ju att de här kvinnorna får utstå mer eller mindre övergrepp säsongerna igenom, avsnitten igenom. Och några grejer sticker såklart ut, typ som när i första säsongen när en tjej blir så full på grund av att Tyra har sagt åt henne att sluta äta. Och sen blir hon bjuden på massa alkohol av produktionen. Och så bjuder de in manliga modeller som då en av de här manliga modellerna ligger slash voltar då, den här kvinnan, och hon är helt borta. Hon är väldigt full när det här sker. Och de filmar och sänder ut det. Mm. Och så tvingar då Tyra henne att ringa hennes pojkvän. Och medan som filmar, där hon berättar för honom. Och hon har ju liksom fått sitt liv slaget i spillror. Alltså, det blir
alltså
liksom
en annan ansvarspil man kan skjuta om man ändå håller på med den. Det är ju mot de här förbannade jävla produktionerna som parallellt typ nästan konsekvent mangrant väljer att utnyttja svaga individer och sätta dem i situationer där man vet att någonting riktigt jävla vansinnigt och farligt kan hända.
Mm. Det är också det här klassiska klippet när Tara Banks då skriker på en tjej. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Learn something from this. When you go to bed at night, you lay there and you take responsibility for yourself. Det var lite Tyras grej, att hon skulle vara sådär stora syster, förnumstig, säga liksom kloka grejer. Hon hade också, efter den här tjejen som då var otrogen slash våldtagen, hade hon ett sånt snack efter om hur viktigt det var att äga sina egna grejer och sätta gränser. Mm. En annan liknande grej när en tjej blir liksom sexuellt antastad på sätt av en manlig fotograf. Då är hon också så, du måste lära dig sätta gränser, du måste lära dig sköta det här på ett snyggare sätt. Mm. Jag bara tycker det är intressant. Så här efterhand då, när hon i den här dokumentären får alla de här exemplen kastade på sig och får höra vad hon har gjort. Liksom. Mm. Och då håller hon liksom fast vid den här stora systergestalten som vet mest och kan liksom läxa upp sina medsystrar.
Lite som jag i den här podden. Mm.
Jag tycker att vi ska höra hur hon då låter. That is the only way you get better is by somebody calling you out on your shit. It is important. And I want to let you know that I want you guys to be just as open as I am now about getting called on my shit for when somebody calls you out on yours. Because that day will come and continue to evolve. Lite magstarkt, eller? Tycker inte det är lite magstarkt? Efter att du så här, du har kallat tjejer för tjocka genomgående. Mm. Du har liksom uppmanat dem att sluta äta. Du har klippt av deras hår mot deras vilja. Du har gjort liksom dental work som har förstört deras munnar för livet. Mm. Och tvingat dem till det. Sen så får du liksom allt det här uppradat framför dig. Och så är det bara så här, titta hur bra jag tar det här. Titta hur bra jag växer av kritik. Nu ska du vara lika bra som jag på att ta av kritik. Och jag tänker att det här kanske hade funkat då. Mm. Men idag är det ju andra tider. Och det känns lite som att Tara liksom, hon har ju typ noll i hörförståelse, låter det som. Mm. När man ser det. Och jag tror att det funkat bättre för henne att bara hantera kritiken genom så hon var fostrad. Och hur var hon fostrad? Jo, av 1000 elaka modebögar. Mm. Alltså hon borde bara varit mer så. Och då har hittat en kvinna på TikTok som jag har varit besatt av. Som är, hon heter Erika. Och är före detta modell och club kid som nu är 56 och ger då tips hur man hanterar livet efter 50 genom att bli snyggare. Och så insprängt då med de här beauty-tipsen så berättar hon de roligaste anekdoterna. Hon för länge sedan dejtade en snål man och han då ska bjuda, eller han då tar ut henne och hennes 15 snyggaste modellkompisar på en restaurang. Och så gör han det otänkbara. Mm. Han vill dela notan. Och alla de här tjejerna är bara så här, är du sjuk?
Sen är det dags att avsluta och notan kommer in. Och då ska det delas på notan. Det blev alldeles tyst och jag skämdes. Jag kommer ihåg att jag skämdes. Jag bara, nej, det här får inte hända. Minns att en av mina kompisar satt bredvid mig. Hon bara, menar han allvar? Ska vi betala? Jag hade ingen aning. Det här handlar inte om pengar. Alltså, vi tjänar alla massa pengar. Det handlar inte om pengar, alla ni TikTok-män som tycker man ska dela på notan jämt. Nej, det här handlar om en manlighet som man måste ha för att liksom någonstans bära upp. Att man sitter där med 15 toppmodeller, kom igen. Man gör inte så.
Förlåt, jag förstår fortfarande inte vad den här typen saken säger. Men,
alltså... Har du inte roligt? Är du inte underhållen? Du får ta del av den här tiden i modevärlden fast i roliga klipp som är helt outrageous. Och jag tycker bara att Tara Banks hade kunnat lära av det här istället för att låtsas att hon är liksom den sunda i rummet. Det går ingen på. Hon borde bara vara outrageous och kul istället. Jo. Och säga saker hon har snappat upp från hennes mer komiskt begåvade bögkompisar.
Jo, men för övrigt vill jag cancella Sassy Modebögar, men vi sparar det till en annan prata.
Det vill inte jag. Tack för att ni finns. Tack för att ni gör för kvinnor. En grupp, alltså de uppfann i princip kvinnor.
En grupp som har haft för stort TF under för stor lång tid, så har det sagt. Är alltså frågan här nu inte om man ska betala på dejter.
Ja, du är kvar dig själva.
Utan, men är frågan verkligen på allvar om man ska betala åt 15 personer?
Han hade då med sig hennes 15 kompisar. Och hon tycker det är helt sjukt att han inte betalar för de här 15 modellerna.
Jag har en
Och vet du vad jag tänker om det? ingenting, för jag är väldigt underhållen under tiden jag lyssnar. Och det här är underhållning. Ja. Det är inte därifrån, det är inte moraliska rummet vi pratar om. Det här är underhållning och hon gör det så kul.
Alltså jag hade med glädje nekat betalningen även om jag hade haft råd till 15 supermodeller som stod och glor på mig för att jag ska agera som någon slags hallik.
Men det finns ändå någonting, inte för att försvara henne.
Värdighet, Nanna.
Det här är inte du som umgås. Det här är en liksom jätterik man som njuter av att få synas med 15 toppmodeller. Mm. Och jag har ju själv varit modell. Jag vet ju att det är ett jobb oerhört nära prostitution. Oerhört nära. Alltså man blir ju utbjuden hela tiden på såna grejer. Alltså som var så här, det här är inte mig då, men en kompis. Nu är Kiss i stan. De ska ha sin konsert. Nu samlar vi då en agenturs modeller så de kan vara på efterfesten. Det är ju någon form av prostitution. För det är så det går till. Okej, men åter till de här modelltjejerna. Mm. Sitta och njuta av den uppmärksamheten som en rik man. Och sitta och ta massa bilder, hålla på och sen inte betala.
Jag ser fram emot Expressens kulturfest på måndag.
Varför?
Ta med dig den här attityden dit.
Kristoffer, jag vill tacka dig för att du kom till jobbet idag. Vi hörs snart igen, jättesnart, på lördag.
Ja.
Åh gud, vi har så mycket. Vi har ett modespecial.
Jag är väldigt peppad faktiskt, för jag ägnar väldigt mycket tid åt att fundera på tår.
Ja, jag vet, du har aldrig varit så glad, kanske inför en prata.
Nej.
Vår producent heter Mattias Valenius och vår tekniker, hon heter Astrid Anka-Krona. Och vi gör så här produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Hej då!
Hej då!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.